Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Min mamma, hon är den som alltid har så här, kämpat för oss barnen liksom, och tagit hand om oss allihopa och varit så hjälten i vår familj liksom. Väldigt så här, öppen och glad människa trots allting hon har gått igenom liksom. Hon har verkligen hjärtat på rätt plats liksom. Hon är en människa man vill bara ge allt i livet till.
Om en stund ska vi prata om att ha bråttom i livet, eller i alla fall genom ungdomen. Jireels första singel Här och nu kom 2015 och han låter oväntat mycket som idag på den, trots att han var blott 15 år när den spelades in. I videon rör han sig genom en höstgul Stockholmsförort, omgiven av vad man förmodar är hans vänner. Och som du ska höra strax har inte heller det förändrats särskilt mycket. När han kliver in i ateljén, något sen men helt klädd i vitt med undantag för en rätt dyr väska, är han aktuell med sitt femte album Moti, en akronym för Man of the Year, samt det som i folkmun kallats Värvet 522. Här är Jireel. Du, jag trodde ju liksom du skulle komma med entourage. Det är så jag har förstått att du brukar jobba med.
Ja, jag brukar oftast komma med folk. Men jag kände att jag ville komma själv idag.
Ja, vad mysigt. Det kanske jag tackar för. Ja. Jag har inte så mycket plats.
Nej.
men vilka är det du brukar ha med dig?
Jag är alltid med min tour manager.
Även när du inte är på tour?
Han är alltid med mig ändå. För att han är min barndomsvän. Så vi är vänner också. Så allting jag gör är han med på. Sen... Jag jobbar ju med massa barndomsvänner, så vi är alltid med varandra vart än vi går. Liksom.
Men betalar du dem allihopa?
Allihopa.
Okej.
Okay. Yeah. Så det är viktigt, om de arbetar så ska man få betalt också. Mm.
Och de har olika liksom, funktioner då för dig?
Ja, precis. Vissa är tour manager, vissa är DJs, vissa tar hand om merch och vissa... Så alla är placerade i olika positioner liksom.
Men fan, det låter som dina overheadkostnader måste skena iväg om du har så mycket folk hela tiden.
Ja, det är klart, men det går runt.
Ja, det funkar. Ja, jag är inte orolig för din ekonomi. Det är inte så.
Men det är, alltså, för mig det viktigaste är att alla har en roll, alla jobbar och folk kan leva på det också. Liksom.
Mm. Ja. Mm. Ja, det är ju fint. Alltså, jag... Jag är inte säker på att jag hade tänkt prata med dig om det, men för jag är lite nyfiken på, det känns som att du har så mycket, du tar så mycket ansvar i ditt liv.
Ja.
Du tar ansvar för dina vänner och det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt att du tar stort ansvar för din familj också.
Ja, men det är alltid, för mig det har ju alltid varit en del av det. Sen jag var alltså, 6 år gammal har jag tagit hand om mina små syskon. Liksom. Och så för mig det har blivit en naturlig grej. Eftersom min mamma också har varit ensamstående så har det bara blivit naturligt att jag som är hennes, eller som var hennes enda son då, tog ansvar liksom, och hjälpte till. Så för mig det har kommit som en, så för mig har det blivit naturligt och det är därför det har blivit så bland vänner också.
Mm. Du har ju 9 syskon.
Ja.
Är alla helsyskon?
Nej, de äldre, jag är mittenbarnen. Så de äldre är från min pappas sida.
Mm.
Sen de yngre har vi samma pappa och samma mamma.
Liksom. Okay. Mm.
Så det är 4 yngre som jag är helsyskon.
Mm. Och apropå det där med ansvar, jag har förstått det som att du liksom rycker in och går på föräldramöten. Och...
Ja, allt sånt som har med barn att göra. Okay. Föräldramöten, matcher, träningar. Allting som gör att det lastas av lite från min mamma försöker hjälpa till. Liksom.
Mm. Mm. Vad är det för matcher? Vad är det för sport?
De spelar fotboll.
Okay.
Ja, de spelar fotboll allihopa. Så det blir att man får hoppa runt lite och dela på tiden.
Ja. Ja, men det känns som att du har att göra. Liksom.
Ja, såklart. Man måste göra musiken och sen finns det privata också som man måste ta hand om.
Mm.
Men ja, jag tror bara om man lägger upp en bra schema, då hinner man.
Ja, men det är ju också jävligt intressant med dig på något sätt. För det känns som att du på något... Alltså du har ju... Det känns som att du har haft så bråttom.
Mm. Man skulle kunna säga det eftersom... Alltså jag kom ändå in i den här musikbranschen som 15 år liksom. Och som 15 år för mig, man är barn. Liksom. Det är inte så mycket man fattar eller vad som händer. Så jag tror man kommer in i en bransch med massa vuxna och folk som vill jobba in karriärer och sånt. Då tror jag att man helt plötsligt tvingas att växa ganska snabbt och ta tag i grejer tidigt. Och för mig, alltså, jag tror den delen av att så här, ta hand om min familj sen tidigt har ändå hjälpt mig ganska mycket när det kommer till branschen också. För att det var inte något nytt för mig att ta ansvar och kanske arbeta eller vara på plats och allt möjligt som man måste göra för att en karriär ska funka. Men ja, det är så mitt liv har sett ut. Mm.
Men känner liksom, för att jag menar, om man då breakar som liksom 15-16-åring och det blir helt plötsligt ett jobb.
Ja.
Har du hunnit vara barn liksom?
Jag tror jag hann vara barn från jag föddes tills jag blev typ 14. Ja. Och sen därifrån så blev det arbete. Men grejen också, musiken för mig har aldrig känts som ett jobb. Det har mest varit bara alltså, någonting jag älskar att göra. Så det är väldigt naturligt. Jag tycker inte det är jobbigt på det sättet. Mm. För ibland kan man tycka att jobb är jobbigt för att man måste göra vissa grejer. Men för mig det har alltid varit någonting jag älskar att göra. Så det har blivit en del av min barndom att göra musik. Liksom. Mm. Ja.
Vilka aspekter av artistskapet tycker du är mindre roligt? Det här?
Nej, alltså jag kan också tycka intervjuer är roligt. Och jag också, det är en del av mitt jobb också. Liksom. Så det är kul typ när man har gjort en platta eller whatever som man ska släppa. Och sen gå ut och prata om det så folk förstår. Liksom. Jag tror med det jobbiga kan måste vara typ spela in musikvideos. Typ.
Okay.
Och så, för det är så här, du ska göra en video på 3 minuter. Men det kan ta typ 3 dagar och göra klart en video. Typ sånt, det är små grejer här och där. Men det roligaste är nog att vara i studion och skapa musiken och sen uppträda live. Mm.
Men du, om vi bara backar bandet lite då. Jag förstår, det var ju fan inte så länge sedan. Jag har en son som är 13 nu. Hur såg ditt liv ut när du var 13, innan det tog fart?
När jag var 13, jag gick i skolan. Jag var i studion varje dag. Från 7 till 11 på kvällen. Sen kom hem, sov, gick till skolan, sen tillbaka till studion. Hem, tillbaka till studion, skolan. Så det var mycket skola och studio. Typ. Ja, det är så mitt liv har sett ut som 13-åring.
För du förstod liksom att det hade någonting?
Ja, jag förstod att, typ, att jag var duktig på det jag gjorde. För att där på fritidsgården där de hade studion. Folk tyckte att jag var duktig och sa till mig att det borde vara en grej jag satsa på. Så jag tog nog deras råd och bara körde hela vägen. Och jag gjorde ingenting annat än att bara göra musik.
Mm. Innan dess då får jag förmoda, eller det kanske överlappade, men du har sjungit i kör också?
Visst, när jag var 11.
Okay.
När jag var 11, jag och mamma brukade gå till kyrkan och de hade så körlektioner typ, där det var massa barn som gick. Eftersom när jag var yngre, min mamma hon ville alltid hålla mig aktiv. Och hon ville att jag skulle göra grejer hela tiden, typ sporta och sånt. Så när hon såg kören så tyckte hon att jag skulle gå där. Testade och sen det var verkligen en grej jag gillade att göra. Och det var också innan jag ens fann mitt intresse till musiken så starkt. Och för mig det känns som att idag kören har hjälpt mig väldigt mycket i min musik. För jag tar in väldigt mycket sång i musiken. Så jag blandar ihop sång och rap. Liksom. Så det var en bra move från min mammas sida.
Mm. Ja, men det var det som var den naturliga följdfrågan. Om man kan höra det i din musik. Liksom.
Ja, det kan man göra. För att jag blandar ihop väldigt mycket sång. Så när man gick i kören man fick lära sig typ olika tekniker om hur man sjunger och sånt. Så det är mycket som har följt med mig idag.
Mm. Och det kyrkliga då? Finns det någon slags gudstro?
Ja, alltså min familj är väldigt troende kristna. Mm. Så det har alltid funnits i familjen. Och mamma hon är så extremt troende. Liksom. Jag är inte extrem så, men jag tror på Gud. Och jag lägger alltid ner mina böner när jag vaknar och innan jag sover. Så ja.
Mm. Ni är katolik?
Katoliker, ja. Ja.
Härligt med bikt.
Ja, vi är katoliker.
Ja. När biktade du dig senast?
Uff. Det var ett tag sen. Alltså.
Okay.
Det är helt länge sen. Ja.
Mm. Du, hur tror du att du var liksom, ja, men, i skolan där och när du var så här 14? 14-ish.
Jag vet, alltså grejen för mig, alltså i skolan, jag typ var där men inte där typ. Jag var riktigt sån, jag kom med så här luva över huvudet, bara gick in, gjorde det jag behövde göra och sen typ försvann därifrån. Och på rasterna, jag var typ, jag var och skrev någonstans, you know, hörna eller någonting. De hade ett ställe som hette Blåa Hallen. Så det fanns ett ställe man kunde gömma sig lite och bara vara där. Jag skrev min musik, gick tillbaka till lektionerna. Sen var det det.
Det låter lite som att du satt av skolan, liksom, som man sitter av ett fängelsestraff.
Exakt, det var typ så. För allt jag ville göra var musik. Men så här, min mamma, hon har alltid varit så här, skolan är väldigt viktigt och det kommer före allt. Så för mig hade det bara varit att okay, skolan är en grej jag måste göra. Det spelar ingen roll vad liksom. Men jag tyckte också skolan var rolig ibland, förutom typ matte. Jag tyckte matte var skitsvårt som liten. Men jag har alltid varit så, jag gillar att lära mig nya saker. Så det var intressant. Alltså jag klarade mig ganska bra i grundskolan. Jag gick ut med bra betyg, så det var lugnt.
Och det där, jag menar, jag vet att du har fått prata om det förut, men det måste ju vara jävligt speciellt liksom. Du är då 16 när du liksom, när du händer som artist.
Ja, precis.
Samtidigt så ska du då in i gymnasieskolan i 3 år.
Ja.
hur var det? Alltså för folk måste ju ha liksom, ja, men där går han liksom.
Ja, för när jag gick i nian så blev allting stort när det kom till musiken. Så när jag väl skulle börja gymnasiet första dagen, det var verkligen så här. Jag tror jag kom sist också in till lektionen. Så här, introduktions, första lektionen. Typ.
Det känner jag igen.
Okay. och sen det var bara typ så här att alla visste redan. Så det var mycket blickar på en. Och på den tiden jag skämdes jättemycket. För man visste ändå att folk kände igen en, men man var inte helt van på det sättet. Så det var nytt, men jag kunde tycka att det var lite jobbigt att gå i skolan och folk vet vad man håller på med typ, på det sättet. Så jag gick i gymnasiet ett halvår bara. Sen pluggade jag distans. För det var jobbigt att gå till skolan medan man skulle turnera och allt möjligt. Så det fick bli pluggande på typ hoteller och turnébussen och sådana grejer.
Men du fixade det?
Ja, jag läste det i alla fall.
Och de här ekonomistudierna då, har du nytta av det också idag?
Ja, alltså grejen, jag gillar ju att ha koll på saker som jag håller på med eller gör, eller inbetalningar eller vad som helst. Så jag tror mycket av det kommer in i den ekonomiska delen. Men det känns ändå som att jag har lärt mig mer nu under själva praktiken än i skolan. Liksom.
Learning by
doing. Det känns, jag vet inte, jag har alltid tänkt typ skolor, det borde vara lite mer praktiskt. De borde skicka folk, alltså elever lite mer så de får jobba och verkligen känna av hur det är. För det känns inte som att man lär sig de grejerna som man verkligen behöver i det verkliga livet i skolan. Liksom.
Nej, jag pratade med någon om det så sent som igår. Jag minns inte vilket sammanhang, men just att jag tror att det är ganska ofta, jag vet inte, nu har jag som sagt en 13-åring. Och sen har jag en bonuspojke som är 10 och då har jag en på mellanstadiet och en på högstadiet.
Yeah.
Jag är inte säker på att de fattar varför de är i skolan.
Nej, jag tror inte heller som unga. Alltså, jag tror bara det känns som att det är en grej man måste gå för att det är en skola. Liksom. Men jag vet inte hur många av dem verkligen fattar vad det är de håller på med i skolan.
Nej. Mm. Och samtidigt så är det, jag menar, jag har ju ganska många kompisar i min egen ålder som inte heller vet vad de ska göra med sina liv.
Yeah.
Så att det är väl rimligt att man inte vet det när man är 14 eller 15. Men att på något sätt i alla fall se något slags, ja, men, inte vet jag, se något slags endgame för det. Eller som du säger, att man så här, okej, jag är intresserad av musik. Ja, men då kan vi bygga liksom skolan för Jireel kring musiken.
Jag tror mycket på typ praktiken. Jag tror man borde ha typ så här, vi säger en termin, man delar upp det på 2, så halva terminen du pluggar och halva terminen typ arbetar typ på något sätt. Jag tror det hade varit ett bra sätt att, och få elever att lära sig och veta vad det egentligen är de gör. Liksom.
Mm. Och sätta det i praktik.
Ja. Ja.
Men du, vi behöver inte uppehålla oss så jävla mycket vid din liksom, ungdom och tillblivande, men liksom, när du blir signad som 16-åring, hur ser man till då att det är, jag menar, att det är en fair deal? Liksom?
Man vet inte.
Nej.
Man har ingen aning. Jag tror som 16 år du förlitar dig på folk mest och du tror alltid att folk som är äldre kan bäst eller vill det bästa. Liksom. Så man vet aldrig. Jag tror inte typ så här, min deal som 16-åring var det bästa jag kunde få. Liksom. Men jag tror också det är ett sätt att lära sig. Man lär sig väldigt mycket av det. Allt är inte perfekt i början. Tills du börjar fatta hur branschen funkar. Din egna värde. Och allt möjligt. Men det där, jag tror, speciellt så ung, jag tror det där att det är verkligen en sån här learning process med tiden.
Mm. Men du har inte känt att du har blivit blåst?
Nej, alltså jag har verkligen haft tur med det. Alltså, det är såklart det har hänt grejer som kanske skulle kunna bli bättre, men det har aldrig varit någonting så här jobbigt som man tänker på idag, av fan jag blev blåst eller varför gjorde de så här liksom. Så jag tycker ändå folk som jag samarbetade med då har gjort rätt för sig. Liksom. Mm.
Nu är ju din karriär inte så där jävla superlång. Men när tycker du att det har varit som tuffast som artist? Liksom?
Jag tror för mig måste ha varit, jag tror nog så här, under 2020. När hela pandemin kom och allt. Och jag fann mig typ i en plats där jag inte kände mig så kreativ när det kom till musik. Så jag gjorde inte så mycket musik då. Jag förlorade min pappa också den tiden. Så det var mycket som hände just i mitt liv. Så den tiden måste ha varit den tuffaste tiden för mig karriärmässigt.
Vad hände med dig då när du inte gör musik och inte turnerar?
Nej, alltså för mig det var typ jag började hitta andra intressen, typ saker att göra utöver musik. Började designa kläder. Jag hittade tid för att typ så här, köpa en lägenhet till mig själv och renovera precis som jag ville och allt möjligt. Så jag fann intresse av andra grejer som jag också tycker är kul. Mm. Liksom. Och det kunde vara också lite skönt att det var en sån paus. För att man kunde fokusera på andra grejer än bara musik. Mm. Man hade mycket, mycket mer tid för familj också. Liksom.
Ja. Och sen känns det också, jag menar, fan, det kanske inte är så dumt och stanna upp lite ibland. Mm. Det känns ju som att det, ja, men vi pratade om att du har haft så bråttom. Eller att det har känts som att du har haft bråttom. Men du har ju också haft en extremt hög takt, känns det som. Och släppt jävligt mycket musik och giggat mycket.
Ja, det är så det har varit. Så när pandemin kom, det var en chock. Men det var ändå skönt.
Mm.
Det var verkligen skönt. Jag fann tid till att så här, öppna eget skivbolag också. Som jag precis släppte mitt första album på liksom, i den. Så det är ändå mycket som är så här, fan vad bra att det var en sån paus. Liksom.
Mm. Ja. Varför startade man ett eget skivbolag? Varför gjorde du det?
För jag kände alltså att musiken jag gör och lägger ner så mycket tid på, jag vill ändå vara den som äger min musik. Liksom. Och jag vill också kunna bygga någonting för att kunna hjälpa andra som har varit i samma situation som mig som liten. Liksom, och ge folk en chans och ge mina vänner arbeten och positioner. Liksom. För jag har typ en plan på att när jag blir gammal, jag vill ha verksamheter som är självgående. Liksom. För jag har en plan typ när jag är vid 35-40 och får barn, jag vill kunna ha tid för mina barn och inte tänka på ett arbete. Så därför nu i min unga ålder vill jag bygga det, så är det klart när jag är i den åldern.
Mm.
Ja. Ja, men det är fantastiskt. Så du ska signa andra artister, har du redan gjort det?
Nej, jag har inte signat några artister än, men det är många som vi har haft i kontakt och är väldigt intresserade av att jobba med. För jag vill också, grejen, jag vill signa artister som även har potential till att kunna breaka utomlands och inte bara i Sverige liksom. Mm. Så folk som vill göra något större av sina karriärer.
Mm. Ja. Hur har det gått för dig? Jag menar, du har ju pratat lite grann om liksom, ja, men internationell karriär så att säga.
Yeah.
Var ligger vi där?
Faktiskt för mig har det varit under de här åren, jag har ju skrivit mycket på engelska och mycket på portugisiska, men det har aldrig känts rätt att släppa än. Så det har varit en process där jag verkligen försökt hitta mig själv i det internationella. För jag har alltid haft en bild om att ska man slå internationellt så går det inte att man låter som, alltså, en artist från kanske USA eller låter som någon från England. Alltså, man måste ha sin egna signatur. Så jag tror det är bara det jag försökt hitta tills idag, och i år blir det året jag släpper min första internationella låt. Så nu har vi verkligen hittat vad vi vill göra på den internationella scenen.
Ja, vad roligt. Yeah. Hur mycket, alltså, blir det någon slags EP?
Alltså det blir antingen en EP eller så blir det ett album. Men vi kommer börja med singlar först.
Okej.
Okay. Yeah.
På engelska?
På engelska och portugisiska.
Ah,
sen finns det faktiskt låtar också där jag kommer blanda in lite svenska. Mm. För att det känns ändå som att det är en del av mig. Att göra musik på svenska. Och jag tror också folk utomlands som lyssnar på musiken och får höra ett nytt språk, det blir nytt och fräscht för dem. Liksom. Mm.
Jo, men Cherry var ju här för inte så länge sedan. Hon har väl varit i lite samma sits, känns det som.
Yeah.
Hon har haft liksom, ja, men hon har inte hittat det där fingerspetskänslan som hon... Fingerspetskänslan?
Fingertopp.
Tack. som hon tycker att hon kan ha på svenska. Liksom. Och det låter som att ni är lite samma...
Ja, exakt. För jag tror verkligen, alltså, för att det ska funka utomlands, man måste vara egen. Du måste ha någonting eget som folk gillar och de bara kan få det från dig. Liksom. Mm. Och det är så jag tror de flesta stora artisterna har. Eftersom om man lyssnar på en stor internationell artist, du vet vad du får från den och du vet hur den människan låter och vad för typ av musik den gör. Liksom. Så alla har en typ av signatur.
Ja. Och har du, alltså, hur gör man då? Alltså, du är ju ändå skivbolagsdirektör nu, antar jag.
Ja.
Har du då liksom, ja, men, inte vet jag, någon deal med ett större skivbolag internationellt?
Ja, just nu vi har samarbete med Warner. Mm. Som vi jobbar med, och de tar hand om distributionen och sånt. Och sen så har jag ju fördelat, alltså, mitt bolag med mina vänner liksom, som alla har ju sina olika positioner och managementdelar och sånt.
Men har du ett management utomlands också?
Det har vi inte än, men det behövs inte heller. Jag tror man kan göra väldigt mycket hemifrån. Jag tror för att lyckas utomlands handlar mycket om distributören och folk som pitchar din musik utåt.
Mm. Jo, det har ju funkat för ABBA och Cardigan.
Så det går.
Om man är då en syskonskara om 10 pers. När jag har hört andra intervjuer med dig låter det lite grann som att din roll har varit typ FN. någon slags diplomat.
Jag tror det är någon grej med att vara typ mittenbarn. Man får höra allt och alla problem kommer till en. Och av det, om man ska lösa någonting så är det alltid mig man vänder till. Jag tror bara det har blivit så automatiskt liksom. För att folk ser att jag tar ansvaret. Mm. Typ.
Mm. Tycker du om den rollen?
För det mesta ja, men ibland det kan också vara mycket. Eftersom vi är så många. Och ta in allt ibland, det kan vara stressigt. Men annars, ja, jag njuter faktiskt av den rollen.
Se, alltså, jag menar, jag antar, du är ju vuxen och de andra syskonen då som är äldre än du är ju bevisligen också det. Men ses ni alla 10 någon gång?
Ja, vi, alltså, vi har ju typ så här familjefester och familjemiddagar då alla träffas liksom. Mm. Och då blir det stökigt. Det blir många barn och många syskonbarn och allt möjligt.
Alltså jag har ju någon dröm om att jag ska bli, det kommer inte gå tror jag, för jag har, det går alldeles för långsamt för mig att göra barn eftersom jag bara har fått ur mig ett hittills. Men jag hade ju någon målbild om när jag är så här 60 typ, då ska jag ha liksom så man kan spela 7-manna fotboll. Men ni kan ju spela 11-manna ifall morsan står i mål.
Ja, vi kan spela 11-manna. Men jag har också faktiskt en dröm om att ha flera barn liksom. Sen är det upp till den frugan man är med. Men om jag hade önskat, jag hade önskat ha flera barn.
Ska det bli, blir det 10 även för dig?
Nej, kanske inte 10-11, men 4-5. Mm. Det var bra.
Berätta om din mamma.
Min mamma. Hon är min inspiration. Hon är den som... Hon är den som alltid har så här, kämpat för oss barnen liksom, och tagit hand om oss allihopa och varit så hjälten i vår familj. Liksom. Och det är så sjukt också, för hon är sån väldigt så här, öppen och glad människa trots allting hon har gått igenom. Liksom. Hon har verkligen hjärtat på rätt plats. Liksom. Hon är en människa man vill bara ge allt i livet till.
Mm. Hur är hon som person då? För att hon är glada?
Hon är väldigt bestämd. Väldigt strikt när det gäller vissa grejer. Och
sköta skolan?
Ja, sköta skolan och sånt. Så hon är så här målmedveten. Och hon är, alltså hon är också mycket av en skojare. Liksom. Hon har sina tider, hon driver väldigt mycket. Hon gillar att skoja. Det är väldigt blandade känslor.
Jag kan tänka mig att om man är liksom, om man är en av 5 syskon då, som ni var antar jag, som liksom bodde.
Yeah.
Blir det inte liksom, eller jag vet, jag har ju aldrig haft det så, men alltså fightas man om liksom morsans uppmärksamhet?
Nej, alltså det har aldrig varit så för oss. Eller kanske lite, kanske det är kanske så lite nu. För att mina småsyskon har blivit äldre. Jag har en lilla syster som är 15 år. Och hon fattar ju nu. Typ, så här. Mamma hon alltid. Hon ska alltid typ, så här, dra upp mitt namn i jämförelse. Typ, så här. Jireel gör det här. Och ni håller på så. Ni måste skärpa er. Typ. Så min lilla syster hon säger att jag är mammas favoritbarn. men det blir inga fighter. Så nej. Det är mest fight mellan dem. För jag har 3 yngre syskon som är grabbar. Liksom. Mm. Och det är alltid stökigt med grabbar.
Och 2 av dem kommer att jobba med musik, eller?
Det är faktiskt en som är superintresserad av musik. Och det är min yngsta lillebror. Han är 8 år gammal. Så man märker tidigt så här, hur han känner när musik spelas eller när mina låtar kommer. Han kan alla texter och han vill alltid hålla på och spela piano och trummor och allt liksom. Så man märker tidigt när någon är intresserad av musik.
Har du haft med honom på scen någon gång?
Ja, jag har haft med honom på scen. Han har följt med och repat och varit med i studion och spelat in lite musik och så. Mm. Ja.
Fan vad kul.
Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det är nog det bästa han vet. Mm.
Jag kan ju också säga det bara. Men jag blev ju storebrorsan när jag var typ 12.
Mm.
Och det är fan vad man har hjälp av det sen när man blir förälder själv kan jag säga.
Aha.
Man vet liksom vad som är upp och ner på barnet. Och Precis. Man är inte liksom rädd för att ha sönder en.
Nej, exakt.
Som vissa vuxna är som inte har vuxit upp med. Man vet hur man byter blöja.
Ja. Nej, jag tror vi har den turen och kan använda det. Hos våra egna barn också.
Mm. Mm. Men du, vad ser du för drag hos dig själv från mamma då?
Alltså jag är typ kopian av min mamma. Jag är också väldigt, väldigt strikt när det gäller vissa grejer. Och jag tror också jag måste vara det på grund av den positionen jag är i idag. För, och Och typ så här, jag arbetar ju med många barn hos vänner. Så det måste finnas tid där de vet att det här är seriöst. Sen finns det tid för skoj typ. Så det där har jag också fått från min mamma. Och jag har väldigt, väldigt bra tålamod. Tålamod. Och det kommer från min mamma också.
Okay.
Så det är mycket därifrån. Mycket av mina karaktärsdelar är från min mamma.
Mm. Och alltså, har du i någon mån liksom kunnat, inte vet jag, men så här, ta hand om henne nu när du är vuxen och framgångsrik? Och...
Ja, alltså, jag köpte en lägenhet till min mamma där hon bor med mina småsyskon.
Wow.
Försöker hjälpa till med handla maten och allt möjligt sånt som hon behöver hjälp med. Alltså det är verkligen, alltså jag och min mammas relation är verkligen, hon kan ringa mig för vad som helst. Så om det är något som fattas, jag finns alltid där. Så, mm. Ja.
Fan vad fint.
Yeah.
Fan vad gulligt. Så här, jag läste någonstans att hon höll på dina pengar liksom tills du blev myndig.
Ja, tills jag blev 18. Mm. Hon hade öppnat ett bolag som var på henne då. Också för hon ville att jag skulle vara försiktig. För i en sån ålder när du tjänar in pengar, det blir väldigt enkelt och slösa allting. Liksom, du har inte koll på skatter och allt möjligt. Så du tror bara det är pengar du kan röra hur som helst. Så hon höll dem tills hon fattade att jag kunde ha ansvar. Liksom.
Mm.
Så jag fick ju alltså, när jag behövde så. Men hon hade koll på hela ekonomin.
Men alltså, blev det någon konflikt kring det eller
nej,
var du okej med det?
Nej, jag var helt okej med det. Jag fattade också varför hon gjorde så. Så det var inte riktigt en jobbig grej. Och plus när jag behövde någonting verkligen så fanns det.
Mm.
Så det var inte ett problem.
Nu skulle du köpa en Porsche eller?
Nej, det fick bli nu i mina äldre dagar.
Jag fattar. Jag fick 34 000 spänn på försäkringen dagen jag fyllde 18. Jag tror den var slut på en vecka.
Ja, det är så. Det går väldigt fort.
Mm.
Det tar tid att komma in, men att gå ut går fort.
Mm, verkligen. Och du nämnde din pappa här 2020. Det kom en väldigt fin intervju med dig som Per Sinne Larsen gjorde förra året. Och ni pratade ganska mycket om din pappas bortgång.
Yeah.
Nu har det gått lite mer tid. Hur ser du på att förlora din far? Liksom?
Mm. Just nu så känns det som att det, alltså, död är typ, det är livets cirkel. Typ. Och för mig det har mer blivit att i allting jag gör nu, jag vill bara göra min pappa stolt och inte försöka tänka på det dystra liksom och göra hans bortgång till något fint istället. Det är såklart att det är ont att man inte har sin pappa närvarande, men också det är någonting vi inte kan ta tag i eller styra liksom. Sånt händer. Så för mig det känns mer nu som att jag är bara tacksam för alltså det lilla vi hade tillsammans.
Mm. Men som jag förstod det, ni var ju inte supertajta när han var i livet. Liksom.
Nej, exakt. Alltså, vi har aldrig haft den bästa far och son-relationen. Det har varit mycket till och från. Men ändå så har jag alltid tänkt i slutet av dagen, oavsett hur vår relation har varit, det är fortfarande min pappa och det är anledningen till varför jag ens är här. Liksom.
Mm.
Så, och ibland det är bara så man kan inte styra en bra relation med någon om det inte sker naturligt. Och det är ingenting jag faktiskt så här, grubblar över. Jag är mer... Det är vad det är liksom.
Mm. Yeah. Nej, men jag funderade på, jag som då har turen att ha båda mina föräldrar i livet fortfarande, men jag funderar på ifall det på sätt och vis kanske kan vara ännu svårare om man inte har varit tajta. För att då är det så här, ja men vad fuck, vi hann ju liksom inte.
Mm. Ja, alltså, när min pappa gick bort, det blev ju extra jobbigt. För att man börjar tänka på alla tider man inte haft tillsammans och saker man kunde ha sagt till varandra och allt möjligt. Men sen var det så att man kom bara till en plats där man fattar att det är så det har sett ut liksom. Och det är här vi är idag.
Mm.
Typ.
Mm.
Ja.
Ser du honom i dig på något sätt?
Jag tror jag har en sida. Och det är typ att jag älskar att säga, jag älskar att njuta av livet. Så var min pappa. Han var en riktig livsnjutare. han gillade resa mycket, var på fina ställen och dricka vin och bara ta in livet och ta den för vad det är, typ. Så den delen eller den karaktären vet jag att jag har fått från min pappa. Men mer än så, vi är ganska väldigt olika som personer.
Mm.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men apropå din liksom uppväxt och dina föräldrar, du tar ju upp lite av din uppväxt i det första spåret på nya skivan.
Yeah.
Pain Baby.
Mm.
Vill du berätta om den låten?
Pain Baby, alltså det är mer en låt där jag öppnar upp mig av olika situationer som har hänt i mitt liv som yngre liksom. Och för mig det kändes viktigt att göra den låten för att jag hade släppt 1953 och jag ville börja albumet där jag avslutade liksom. För att det kändes inte som att jag var helt klar i min berättelse när jag släppte 1953.
Som i mycket handlar om din far kan man väl säga.
Ja, precis. Så mycket handlar om min far och... Jag tror den låten är den som håller mig närmast i det här albumet, och det är nog det djupaste låten i albumet. Jag var 16 bast första gången jag signerade en deal. Jag var 16 bast när jag tog tag i mitt liv. Det fanns aldrig ett hem, mitt hem var alltid i strid. 8 år gammal, farsan blev tagen av en polis. Mamma misshandlad, har ingen aning vart jag ska ta mig till. Socialen ville gärna hjälpa till. Hur är det att hjälpa när man tar ett barn bort från sin familj?
Och där skriver du ju om när du blev tagen hemifrån som 8-åring, om jag har fattat, om jag har tolkat dig rätt.
Ja, precis. Vi hade mycket, det var mycket socialen som var inblandade. Typ så här, om det var mycket tjafs hemma och väldigt högt, någon granne kunde ringa och sen kom SOS och de var oroliga och sånt. Sen det fanns en tid då jag och min mamma bodde borta en lång tid eller en period. Och de ville ta mig till SOS och jag hatade det. Mm. Alltså jag hatade det. Därför jag är verkligen, så här, verkligen emot att man tar folks barn på det sättet. Speciellt från en förälder som verkligen kämpar för att ta hand om sitt barn liksom. Så det var massa sådana situationer vi var med om som yngre. Det var också för att min pappa och mamma hade en väldigt jobbig relation också liksom, och som kunde påverka barnen liksom.
Mm. Yeah. Ja, folk får lyssna på den och göra sin egen bild, antar
jag. Yeah. Och jag tror också det är många som kan relatera till det. För vad jag vet är många av folk jag känner som har haft liknande situationer som yngre, där det har varit stökigt hemma och socialen har blandat sig in och sånt liksom. Så ja.
Kan man säga att du liksom i ditt textskrivande, alltså blir du mer och mer personlig?
Ja. Det tror jag verkligen. Alltså jag kan märka från projekt till projekt så här, hur mer personlig jag blir. Och jag tror också det är en grej när man blir äldre, att man vill säga saker som är viktigt. Man vill säga saker som folk tar till sig av, som folk kan relatera. Och jag märkte det väldigt mycket när jag släppte 1953. Att det verkligen var ett album som folk kunde ta med sig. Och när man träffade folk, det var det enda de pratade om. Så här, hur mycket de kände igen sig i musiken och att det har hjälpt dem liksom. Och jag tror också som artist, det är ett bra sätt att utvecklas, det är ett bra sätt att, jag menar, få sin musik och leva liksom, och vara levande. För när man var yngre, man skrev bara om nästan vad som helst och allt som bara lät typ bra och coolt typ. Men sen kommer man kommer nog över det senare. Mm.
Ja. Tänker du på långa luren och så? Eller?
Ja, typ. Ja, mina första låtar, det var verkligen alltså, bara en vibe liksom. Mm. Ja.
Jag vet att du skäms över den. Vad är för att vara taskig?
Den där låten, det är så många som typ så här, mina vänner, de vet ju att jag alltså, ogillar verkligen den låten. Så de typ sätter på den för att jävla alltså, sådana grejer.
Men du, för en dum fråga kanske, men det är något spår jag borde ha skrivit upp vilket, men är det lite franska i din musik också?
Franska?
Ja. Eller är det bara det att portugisiskan ligger så nära franska?
Nej, jag tror bara att det är portugisiskan som ligger nära. Men jag har släppt en låt med en artist som heter Miggy, och han kör på franska på den låten. Mm. Så kanske har hört det därifrån, jag vet inte.
Jag fattar.
Men, nej.
Och liksom, för du, var portugisiska det första språket du lärde dig?
Ja,
okay.
Portugis var det första språket. Vi flyttade hit när jag var tre år gammal. Men min pappa bodde här sedan långt innan liksom. Han är typ uppvuxen här. Så ja, portugiska var första språket och sen kom svenskan.
Ja. Ställer det till dig på något sätt för dig att du var tvåspråkig när du växte upp?
Nej, faktiskt inte. Nej, jag och min stora syster är de enda som pratar portugisiska.
Okay.
Mina små syskon, de förstår bara. De kan inte prata. Och jag är väldigt tacksam att det har varit massa språk. som man har fått lära sig som ung. Liksom. För det har blivit enkelt för mig nu också att lära mig språk och ta in. Så, yeah.
Och du känner dig liksom, det finns inte aspekter av respektive språk som du kan vara tydligare kring kärlek på liksom, eller vad det nu kan vara?
Jag tror min naturligaste sätt att beskriva saker är nog på svenska. Det känns mer naturligt än på portugisiska liksom. Men annars utöver det är inte så olikt liksom.
Drömmer du på olika språk?
Jag tror jag gör det alltså. Jag tror faktiskt jag är det. Jag tror jag kan drömma på portugisiska eller på engelska eller på svenska.
Ja, det är ju mäktigt. Vänta. Vem är Bianca, Fanny, Miriam? Vem är Sabrina, Molly, Ida? Vem är hon där som är på din Insta? Vem är hon där som är vid din sida? Vem är Alicia, Sara, Bia? Vem är Chanel från Costa Rica? Yeah. Jag vill ha dig, sluta tvivla. På mig kan du lita. Ja, nu hoppar jag verkligen i frågan här. Sorry, men jag är nyfiken på låten Vem är Bianca?
Jag tror det är jättemånga som är nyfikna.
Ja, men berätta lite.
Vem är Bianca? Det är en låt som jag beskriver en kärlekssituation där man har en partner som inte litar på en. Liksom. Och som ställer de frågor om massa människor som man kanske tror att man har träffat eller håller på med. Liksom. Alltså, så den låten är inte någonting mer än en beskrivning av en kärleksrelation. Liksom. Och att jag har ett liv som inte verkar passa många liksom, och många inte förstår. För också jag tror att ha en relation och var mitt i en karriär där alla vet vem man är och folk drar i en. Det är väldigt tufft för en partner som inte förstår det livet. Liksom.
Mm. Och som sitter hemma och scrollar Instagram och ser vad du är taggad i för bilder.
Och bara ha koll på allting och det blir svårt.
Det var väldigt skönt att du redde ut det här för mig. För jag nu inser jag att du beskriver hennes perspektiv i texten.
Ja.
För jag trodde att det var ditt och så bara, men vänta nu, vad fan är hon lesbisk, hans tjej?
Jag beskriver ju tjejens perspektiv. Det är ju hon som frågar, vem är Bianca, vem är...
jag är inte din smartaste lyssnare.
Nej, så det är inte från mitt perspektiv.
Nej, jag fattar. Vill du berätta om Efter allting?
Det är en breakup-låt. Alltså under 2020 så hamnade jag också i ett förhållande. Liksom.
Det har jag läst om i skvallerpressen.
Ja, som verkligen var överallt. Och jag är verkligen en sån människa som... Jag gillar att ha mitt privata liv också. Men just i den relationen, det var verkligen att det var mycket öppet. Och det var någonting som verkligen inte passade mig. Liksom. Och det var också en stor del till varför den relationen inte funkade. Så det är det jag beskriver i Efter allting.
Mm. Fin låt. Tack. Alltså, när du gick in och gjorde Moti, liksom hade du... Eller kan du inte beskriva hur du tar dig an att skriva en ny skiva eller att göra en ny skiva? Har du en tanke om vilken värld du ska vara i redan innan du börjar?
Nej, alltså för mig det är alltid jag går in och skapar först musiken bara. Ha kul med musiken, skapa musik där jag använder olika ämnen som jag pratar om liksom. Och sen när man har några låtar som man har gjort så börjar man se alltså liknelser i olika låtar liksom, och låtar som passar ihop soundmässigt och textmässigt. Så nu under när jag gjorde Moti-albumet jag var och reste väldigt mycket. Så jag var utomlands och gjorde hela plattan. Så för mig det var mer bara en vibe. Och sen började jag hitta olika keys som bara passade in med varandra. Och det är så jag oftast gör. Förutom typ 1953, då visste jag typ direkt vad jag behövde säga och hur albumet skulle vara. Liksom. Mm. Men Moti, det har mer varit en process och en utveckling. För det har varit många, många låtar som har tagits bort från albumet.
Okay. Mm.
Och som sen har blivit 11 spår.
Mm. Liksom. Men alltså, hur ser liksom själva skrivprocessen ut? Måste du ha ett beat innan du kan börja skriva? Eller skriver du hela tiden?
Det är väldigt olika. Mm. Ibland, alltså jag är verkligen... Ibland jag kan vakna upp och det känns som att jag behöver skriva om något. Eller jag kan drömma om typ texter. Så ibland jag har väldigt så här, jag vaknar upp och måste gå till studion direkt för att jag känner att jag är inspirerad och måste få ut allting. Så det är därför jag har byggt en studio hemma som har gjort det så enkelt för mig. För jag blir oftast inspirerad på morgonen. Så då jag går in i studiorummet och bara skriver. Typ. Och det är så, alltså, för mig det kommer väldigt... väldigt naturligt när det gäller om skapande. Mm. Ibland också det är som att beatet talar för dig vad du behöver prata om.
Mm. Också. Okay. Och hur liksom, för att jag menar, du har ju ett sound.
Yeah.
Men kan du inte beskriva processen också kring beatsen? För att jag menar, det är väl inte, ja, berätta helt enkelt om processen.
Alltså jag tror typ, jag har börjat inse att jag har inget sound. Jag tror bara att jag lägger min röst på ett beat blir sen till mitt sound. Eller det låter som att det är mitt sound. Jag tror att min röst har blivit nog en signatur till vad jag gör. Liksom. För om man skulle lyssna på beatsen bara för sig så är det väldigt olika beats. Liksom. Men oftast det, jag går in i en studio och alltså antingen börjar vi från scratch. Kanske jag har en idé på en melodi, hur den ska gå. Så ibland jag kan sitta och spela någon melodi och sen utvecklar man från det. Liksom. Och ibland är det bara beats som jag får skickade och som jag känner att det här kommer passa och det här vill jag skriva till.
Mm. Ja. Och liksom, hur ser det ut i studion? Vad har du med dig för människor? Liksom?
Det är väldigt olika. Ibland jag gillar när det är fest i studion. När det är mycket folk och folk bara mår bra. Folk har kul liksom i studion. För man får en annan vibe av det också. Ibland sitter jag i studion själv. Sitter själv och skriver och spelar in mig själv. Och mixar mina vokaler och allt möjligt själv. Liksom. Så det är väldigt olika. Mm. Det beror på vad jag känner.
Och nu när du precis har fått ur ett album då, liksom, betyder det att du har vila från att skriva? Eller?
Nej, jag känner mig faktiskt mer inspirerad nu. Också för jag tror det är någon känsla man får när man har släppt ett album och folk gillar albumet och man får bra respons. Man känner sig bara mer inspirerad av att vilja skapa mer musik. Så nu efter albumet har kommit ut, jag har skapat ungefär 6-7 låtar till. Liksom.
Okay. Förutom de som är på engelska?
Ja, förutom dem. Alltså för mig, jag skapar musik hela tiden. Oavsett, liksom, oavsett vad, jag kan vara mitt i en fest och komma på någonting. Liksom. Så för mig, det ligger bara så naturligt.
Skriver du din telefon?
Ja, oftast telefonen. Jag är inte den old school generationen.
Nej, men det är jättebra för då är de ju någonstans i något slags mål.
Ja, exakt. Jag tror inte jag hade kunnat haft koll på allting jag skriver om det var på papper.
Mm. Och liksom, när du då i de fallen där det kommer beats till dig, liksom, vad kan du se något mönster i vad du går igång på? Liksom?
Jag går igång på oftast melodier. Varför melodier beatet har liksom. Och sen det är verkligen jätteolika från beats till beats. Hur trummorna slår och vilken takt det är och sånt liksom. Så Jag tror bara om när det är rätt beat så känner man att det är ett rätt beat. Liksom. Mm.
Oh. Det har blivit mycket så här latino-gitarrer i din värld.
Till det här albumet har det varit mycket gitarr. Mm. Men det är också för att jag vill att albumet ska kännas fräscht och somrigt typ. För det är också någonting jag inte har gjort innan soundmässigt. Liksom, att få ett helt projekt och låta så nära varandra. Grejen också när man släpper musik, typ som när jag släppte Mano och den gick bra, då tror alla producenter helt plötsligt att alla låtar man ska göra framöver det ska låta som Mano typ. Så man har fått massa beats som typ så här låter likadant. Men för mig är det inte det jag vill ha. Nu jag släppt Mano, nu vill jag vidare till vad nästa sound är. Liksom. Så ibland folk kan fastna vid det.
Men om man pratar om inspiration då, var hämtar du den?
Överallt. Verkligen överallt. Alltså jag kan bli inspirerad av den här intervjun, podcasten.
Tack.
Och alltså få någonting som jag vill skriva om det liksom. Så för mig, jag tar till mig av allt. Nya människor, platser, allt möjligt.
Musik då?
Ibland är det svårt att bli inspirerad av musik, för typ nu när jag skapat albumet, det enda jag har lyssnat på är typ mig själv. Och det är så det blir när man är i en sån process. Man lyssnar bara på sig själv för att man vill veta typ så här, låter det här bra, vad behöver jag ändra och såna här grejer. Så absolut, mycket musik också. Jag blir inspirerad mycket av angolansk musik. För jag tycker att de har ett sound som inte finns någon annanstans. Och jag tror verkligen det är en sound som kan växa. Och det är så mycket olika. Det finns ett sound som heter Kizomba. Och det är lite mer dans. Sen finns det ett sound som heter Kuduro. Och det är lite mer en så snabb disco-tempo. Typ. Så mycket av det inspireras jag av. Och sen inspireras av alltså allt. Allt möjligt.
Men hur är det då när du har gjort en bounce på en tidig låt liksom? Alltså tidigt, kommer det först en så här, en tid av hybris när du tänker så här, fan det här är den bästa låt som någonsin har gjorts, och sen kommer det en period när du bara börjar tvivla och vilja skruva sönder allting?
För mig, jag försöker alltid överträffa mig själv. Jag försöker alltid göra den bästa alltså musiken för mig själv. Så det är inte ofta jag tänker på att det här är den bästa låten i världen. Typ. Jag tänker oftast att det här är en bättre låt än den låten jag gjorde igår. Typ. Så processen oftast när jag får en bounce, jag lyssnar väldigt ofta på låten. Sen har jag få människor som jag går till för att få feedback utifrån också. Jag försöker inte gå till så många människor för annars blir det för mycket blandade åsikter liksom. Så jag har mina go-tos.
Vilka är det då?
Det är en vän till mig som heter Ibbe. Han är också min DJ. Och sen det är min manager, Batin. Så det är de två.
Okay.
Och sen också, jag tror det handlar också om tid. Vi säger det kan gå en vecka och låten är inte alls så som det kändes innan. Då vet jag också att den inte är hållbar liksom. Sen finns det låtar, det kan gå månader och du känner fortfarande samma kärlek till låten som du hade när du precis bounceade den och fick den. Liksom.
Då vet du att det är bra.
Ja, då vet man. För också för mig, det handlar om att typ, så här, göra musik som är hållbart, som lever längre. Än att bara göra musik som är hits för stunden och sen dör det ut. Liksom.
Mm. Ja. Du gjorde en Kanye också och slängde ett helt album för inte så länge sedan. Vad var det för fel?
Det kändes inte rätt.
Okay.
Tänk på att du gör ett jobb och det känns inte som att du har gjort det jobbet helt perfekt så som du vill ha det. Typ. Och sen var det ju att jag var inne i hela familjens sorg och min pappa gick bort, så det kändes bara inte rätt att komma med det albumet. Så istället blev det 1953.
Mm. Ja, Men fanns det delar av det som du ändå kunde behålla? Eller?
Nej, jag har skrotat det hela. Mm. Det ligger bara där.
Det är mycket jobb ju, tänker jag.
Ja, det är det. Absolut. Men det kan vara mycket jobb, men det behöver inte betyda att det är bra jobb. Liksom.
Nej. Ja, men ja, jag frågar en följdfråga kanske på det här med inspiration, men vilka artister har varit viktigast för dig?
Som liten, alltså 50 Cent var min inspiration till varför jag ens började rappa. Alltså jag var väldigt så här, stort fan av 50 Cent. Men också för att han var mer än bara en artist. Han var också en entreprenör och byggde upp sin karriär på ett helt annat sätt. Och gjorde musiken bara som en möjlighet för att kunna komma in och göra annat. Liksom. Så för mig, mina inspirationer har alltid varit typ 50, P. Diddy och Jay-Z typ, som liten. För de känns större än bara musiken. Liksom. Mm.
Det var 50 som cashade på något mineralvatten, va?
Ja, precis. Mm.
Jag har en mineralvattenidé om du vill lyssna sen.
Absolut. så, ja, jag skulle nog säga att de var min största inspiration liksom, lite. Än idag.
Vi var lite på det här med liksom vad du gör när du är ledig, men en vanlig arbetsvecka då, hur ser det ut för dig? Finns det sådana?
Alltså jag har ju mina rutiner. Om jag inte är ute och reser, då har jag inga rutiner alls. Men när jag är hemma, alltså en dag, jag vaknar vid 7:30. Sen jag är på gymmet, så jag äter frukost, jag är på gymmet 9. Sen efter det kommer jag hem, jobbar lite administrativt.
På hur länge är du på gymmet?
En och en halv max. Okay. En och en halv timme max.
Är det bara styrketräning?
Nej, det är väldigt blandat. Det är väldigt, alltså det är kroppsövningar som är blandade med cardio och styrka. Liksom. Mm. För jag är sån här, jag vill inte bygga mig och se ut som ett kylskåp. Så det är bra att blanda ihop det med cardio. Kommer hem, äter lunch, jobbar administrativt och sen vid ett ungefär drar jag till studion och bara skapar musik fram till kanske 8-9, sen hemma igen, sen fortsätter det.
Okej. Okay. Du går inte ut mycket eller?
Alltså jag är mer sån här, jag gillar att gå ut om det ska firas, inte bara gå ut för att man vill ut liksom, eller för att det är fredag eller lördag liksom. Så jag går oftast ut när det är dags att fira någonting. Nu senaste tiden har det varit mycket, men det är för att det känns som en tid där alla fyller år och alla har events och någon är här liksom. Så.
Ja, det är, proppen har verkligen gått ur efter pandemin kan man
ja,
säga.
Ja, precis.
Men i din musik är det ju, den handlar ju till viss del om pengar ändå.
Ja, för mig som liten, vi hade inte så mycket. Så det har kommit bara naturligt att man pratar om det i musiken och vad man har lyckats återkomma nu liksom. Och vilken plats man är i och vad man kan göra för folk och för sig själv.
Mm. Ja. Köpa allt på Dior-butiken som du vill.
Precis.
Ja. Eller en dyr klocka.
Ja.
Men har du en hög burn rate?
Nej, faktiskt inte. Alltså, för jag också så här att det är det som är det sjuka typ, när man har gjort någonting som och folk gillar och man har blivit känd eller vad man ska kalla det. Det är mycket gratis som man får. Alltså typ så här brands som skickar grejer och vill att du ska ha på det och allt möjligt. Så man slösar inte så mycket på det sättet.
Men på Dior-butiken gav de ju inte dig den där väskan.
Nej, den här... Det blev faktiskt, det här köpte jag faktiskt. Men jag är inte så bra på att släsa.
Ja.
Det är jag inte.
Det verkar, det skulle inte mamma gilla va?
Nej, det hade hon verkligen inte. Och jag tror också för mig det är viktigt att ha koll på sin ekonomi. För att man vet aldrig liksom, vad som helst kan hända idag. Och jag kanske inte kan göra musik längre eller saker går inte lika bra som man vill. Så det är viktigt att veta att man är stabil ekonomiskt. I alla fall. Så.
Pensionssparare?
Ja, absolut.
Det är klart det gör. Ja. Men du, jag är ganska upptagen eller intresserad av egentligen hur folk ser på sin energi. Liksom. Det låter ju som att du vaknar med mycket energi. Du går liksom till gymmet och...
Ja, alltså, jag tror det viktigaste är att sova. Alltså. Mm. Jag tror folk sover för lite. Det är därför energin finns inte. Det har jag märkt också när jag sover och lägger mig tidigt. Man vaknar upp som en helt annan människa. Liksom. Mm. Så det är därför jag tror att jag har den energin på morgonen. Folk blir alltid chockade typ så här, hur jag vaknar på morgonen och man startar, sätter på musik, ger frukost och sen går in och liksom. Så, ja.
Men du, liksom, jag menar, i ditt då, antar jag under stund om jävligt höga tempo liksom, när du är på turné eller sådär. Alltså, händer det att energin tar slut?
Ja, alltså jag tror efter en så här lång tag av att ha varit och spelat och bara så här, sovit i hotell och i en bil så här, på väg någonstans. Till slut tar det, men för mig det tar väldigt lång tid innan jag känner typ så här, uff, nu har det tagit på mig helt. Och jag tror också maten är jätteviktig. Jag minns min första turné. Och alltså, så förstörd jag var i slutet. Jag fick någon typ så här magkramp i slutet. Och alltså, det gjorde så ont. Jag var så här fosterställning, du vet. Så här. Men det var också för att det var, man sov sent, man åt skräp, mat. Och, du vet, allting var så nytt, så man måste ju lära sig hela den rutinen. Och det förstörde mig helt. Sen dess jag har verkligen varit såhär, jag behöver ordentlig mat, jag behöver kunna träna när jag är på turné och jag behöver få tid att sova.
Mm.
Så nu håller det. Liksom.
Mm. Och du festar inte när du är på turné?
Nej. För då hela mitt liv kommer vara en fest bara. Nej, det är inte så nice, det blir jobbigt.
Mm. Fan, du verkar så jävla mogen. Är du inte omogen med någonting?
Jag vet inte. Jag tror bara jag gillar att skoja med folk. Det där är min omogna sida.
Men du, liksom av, jag vet inte, det är väl ganska många i din bransch som upplever att liksom, ja, man kan väl antingen tycka att sociala medier är ett härligt verktyg eller så kan det vara en stressfaktor.
Mm.
Hur är det för dig?
Jag kan känna lite stress ibland av sociala medier. Mm. Jag är inte så jätteaktiv heller på sociala medier. Jag är mer aktiv där när det kommer till jobb och posta någonting. Så. Men annars jag lägger typ inte mitt liv ut på sociala medier på det sättet. För också det är så här, folk ska alltid ha åsikter och tycka och allt möjligt. Och jag tror om man är en känslig person, sånt kan alltså ta i en ordentligt liksom. Så. Nej, jag är inte så stort fan av sociala medier.
Jag ska snart släppa dig faktiskt. Men det verkar ändå som att du jobbar med mål eller drömmar liksom, om framtiden. Vad, yeah. Vad du vill uppnå. Kan du berätta någonting om det?
Nu såklart jag vill expandera ut min musik.
Den ska ut i världen.
Ja, den ska ut till alla. Och sen jag vill fortsätta att bygga på mitt bolag. Jag vill göra kläder. Jag vill öppna restauranger. Så jag har massa drömmar om sånt. Jag vill tumma så här.
Vad blir det för restaurang?
Jag hade velat göra en så. Det känns som att det finns mycket typ så här, italienskt och europeiska restauranger. Men inte mycket av den afrikanska kulturen typ. Som jag verkligen tror många hade velat testa och skulle gilla. Liksom. Så om det hade varit någonting hade öppnat så hade det varit åt det hållet. Hitta massa afrikanska rätter som ändå skulle passa folket här. Mm. Liksom.
Mm. Spännande.
Yeah.
Och mer då? Jag avbröt dig.
Mer... Ah, det är bara massa grejer som kommer komma. Liksom. Mm. Ja.
Hur har liksom, du har ju en kontaktannons på nya albumet. Jag vet inte om du vet vad jag menar.
Nej.
Nej, men det är som ett öppet brev till Greta att du vill dejta henne. Vet jag. Hur går det med det?
Nej, det var inte det jag menar. Jag vill inte dejta Greta. Okay. Det är inte på det sättet. Men mer ha en relation. Typ. För jag tycker ändå det är intressant det hon gör, och jag skulle vilja fördjupa mig i det, och jag tror det enda sättet är att verkligen träffa henne och prata.
Okay. Men hon måste röka weed?
Det måste hon inte.
Okay. Greta kommer vara stolt när hon hör min vers. Vi kanske hade blivit bästisar om hon rökte gräs. Måste först sälja min Panamera och köpa en Tesla. Hon kanske får skit om hon sitter shotgun och bränner gas. Du, med det, Jireel, så är det dags för frågor du inte fått förut. Och då undrar jag, är vi redan färdiga med tracksuits?
Ja, faktiskt. De kommer om typ, jag tror, 2 veckor.
Aha, dina egna?
Ja.
Uh-huh. Ah, wow.
Så multi tracksuits. Kanske skickar jag till dig.
Det måste du göra. Ja, för min son säger nämligen att jag får inte ha Adidas.
Varför då?
jag tror att han tycker att jag är för gammal.
Nej, det är klart du får Adidas.
Men en multi hade ju suttit som...
Vi fixar en multi till dig och din son.
Ja, men fan vad gullig
det är. Jättebra.
Var står du i frågan om en köttfri dag i skolan?
Jag vet inte. En köttfri dag i skolan.
Ja, att man inte... Att
det är väl bra.
Eller hur?
Ja, det är väl bra att folk alltså får lära sig att inte äta kött en dag.
Ja. Ja, jag fick kritik när Edvard Blom var här för att jag inte sa ifrån. Så nu kan jag ju då göra lite reklam för att jag,
okay.
Det kan vara en bra idé. Jag håller med dig. Du, vilket är ditt största problem med ketchup?
Med ketchup?
Ja. Yeah.
Mitt största problem med ketchup är nog att jag missbrukade ketchup när jag var liten. Okay. Jag åt ketchup till allt.
Har du gått över?
Ja, nu är det över faktiskt. Jag äter inte ketchup lika mycket.
Nej.
Men jag undrar verkligen, hur kan ketchup ha varit så gott som liten? Varför tycker barn om ketchup?
För att det är extremt mycket socker.
Det är så, va?
Du, hur mycket likör får du i dig på ett år, tror du?
Jag har ingen aning.
Är det en liter? Är det den svåraste frågan du har fått?
Kanske. Kanske. Kanske mer. Kanske mindre.
Vad blir det för likör när du väl dricker likör?
Jag gillar faktiskt Malibu Cola.
Okej. Okay. Ja, det är väl en likör, ja?
Ja.
Ja, just det. Du, vem skulle du vilja skicka en blombukett till?
Just nu till min mamma. Jag har inte träffat henne på 2 veckor.
Mm. Mm. Varför det?
Vi har haft jättemycket jobb.
Jag fattar. Men hinner du med? Vi är klara. Du kan åka till henne nu om du.
Ja, det kan jag ändå inte. Jag ska filma lite grejer.
Jag fattar.
Ja.
Du, Jireel, stort tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Jireels femte skiva Moti är alltså ute nu som det brukar heta, och jag misstänker Heavy Rotation i Sverige i sommar. Med det stänger vi butiken för idag, och med vi menar jag förstås producent Ninni Westin, plattformen Acast samt lilla jag Kristoffer Triumf. Och tro det eller ej, men det finns goda chanser att vi hörs redan om en vecka eller när du vill. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.